Tänkte faktiskt tala till er idag om en ganska grundläggande sak. Vi går ju igenom ganska grundläggande saker här i början av året. Och jag har med mig ett äpple. Ganska lustigt sådant. Men att det är så om man vill verkligen komma åt vad som finns i det här så ska det skalas. Och så fungerar också den kristna tron. Om du verkligen vill åt det som finns innerst inne i den kristna tron, så behöver du få bort allt som har att göra med kristendomen. Vet, vi är på jakt efter en kristen tro utan kristendom. Ni förstår kanske vad jag menar med det. Men det, med kristendom menar jag allt det här extra som har kommit under alla år av danande och formande. Det som kanske traditionen har gjort. Det som människor har lagt till i det äkta. Och det är egentligen kärnan i det här äpplet som är egentliga frukten. För det är där kraften finns att forma det här som jag håller i min hand, hela äpplet. Och idag ska vi tala om en av de här grundläggande kärnorna. Och jag ska använda en bild som ni många av er känner igen. Det är en historisk bild som handlar om egentligen om en film. Det har gjorts en film om den här saken och det är från Titanic. Det är så att man kan se kyrkan på olika sätt, men jag hävdar ju att kyrkan just nu befinner sig i en form av kris, speciellt här i västvärlden. Hela det stora som vi kallar för kyrkan. Det var inte länge sedan, det var några år sedan jag var på resa och så såg jag på Newsweek. Jag brukar köpa ibland Newsweek, det har intressanta artiklar. Men det stod så här på första sidan att kyrkor görs om till krogar och pizzerior. Jag har delat det här tidigare med er här i församlingen. Och det här är ett tecken, jag hörde nu så senast som den här veckan, att i England så säljs en kyrka varje vecka och görs om till en krog eller till en pub eller till ett affärscenter. En i veckan. Bara i Storbritannien. Och det här har pågått en längre tid. Det här pågår i hela Europa som en löpeld. Bara, det händer någonting. För att Europa är inte vad det var för många, många hundra år sedan. Och det som var präktigt, mäktigt, det som var stort och ståtligt för åratal sedan är idag inte vad det borde vara. Det är tomma katedraler, ganska livlöst där inne. Andligheten är ganska svag. Innerligheten är inte så hög. Det är mycket kristendom kvar. Och det här pågår överallt. Det är inte bara i Storbritannien, i Tyskland. Det kryper på våra egna breddgrader. Vi lever fortfarande i ett ganska pietistiskt Österbotten. Ju längre norrut i Österbotten man kommer, desto mer kristendom och gudfruktighet finns. Tänk sig både på gott och ont. Men varför ska jag tala om Titanic? Jo, för jag på ett sätt ser jag lite kyrkan som Titanic. Det var så att den var byggd för linjetrafik mellan Europa och Amerika. Det här stora ståtliga skeppet byggdes. Och man samlade de mest erfarna, duktiga ingenjörerna. Man använde den mest avancerade teknologin för att sammanställa det här fantastiska mästerverket. Och 1912, den 15 april, vi talar om snart 100 år sedan, så begav sig det här stora skeppet ut på sin jungfrufärd. Och ni känner till historien. Man kolliderade med ett isberg. Och det här blev 1517 personers död. En av världens största marina katastrofer i fredstid. Och trots den här ståtliga konstruktionen, den absolut förnämsta, bästa tekniken, det var osänkbart. Men ändå så gick det här på ett isberg och började ta in vatten, och det gick väldigt snabbt. Och det här förloppet har ni kanske läst om, ni har hört om det, sett på filmen. Det finns många tragiska saker i samband med det här. Passagerarkapaciteten för själva fartyget var 3300. Det var inte så många på Jungfruresan. Man var endast 2207 personer. Nåväl, det ska rymdes 1000 personer till. Den stora dödligheten kom på grund av att man bara hade livbåtar för knappt 1200 personer. Man hade en del, givetvis flytvästar och så, men det fanns inte livbåtar till alla. Och det fanns mycket första, andra klass passagerare. Det fanns också över 200 människor från Norden. Sverige var den tredje väl mest representerade nationen på det här skeppet, efter amerikanare och engelsmän. 164 personer från Norden omkom. Och det som är kanske det mest sorgliga här, det var att det fanns mycket första klass människor som hade betalat dyra biljetter, kolossalt dyra priser för att få åka över Atlanten. Satt i sina fantastiska förnäma dräkter, bodde fint, åt fint, högsta våningarna. Sen fanns andra klass biljetter, så fanns det mycket tredje klass personer. Där satt nordborna. De som skulle över och arbeta, förtjäna sitt uppehälle i dåliga tider. Och när det väl började ta in vatten, det här skeppet, så stängde man av vissa avdelningar. Först så satt man förstås de rikaste i livbåtarna. Kvinnor och barn skulle gå först, så hette det. Så var det också, därför var det mest egentligen män som omkom procentuellt av alla som fick sätta livet till. Men vi läser också kring den här olyckan att det var inte speciellt trångt i livbåtarna. Utan i vissa livbåtar fanns bara 10 personer. De kunde ta 50-60 personer, de här livbåtarna. Och det satt några överklassdamer där med sina små barn, 10-20 stycken. Och när fartyget sjönk så hamnade 1500 människor i det här kalla, iskalla vattnet. Och 100-200 meter borta så fanns livbåtarna. Och vi ska se på en filmsekvens. Ni ska få ta en liten titt på från Titanic.
You're right now. Rose, hold on just a little bit longer. We'll wait for the suction, but now they'll be coming back.
Right! Listen to me, ma'am. We have to go back. I want to transfer all the women from this boat into that boat right now, as quick as you can, please.
Right ahead, sir.
Is there anyone alive out there?
Waited too long.
Well, keep checking them. Keep looking.
Hundred people went into the sea when Titanic sank from under us. There were 20 boats floating nearby, and only one came back. One. Six were saved from the water, myself included. Six out of 1,500.
Film, det här är en stark sekvens. Det är när båten har sjunkit och 1,500 människor ligger där. Och det här, varför visar jag också den här? Det finns ju en orsak till allting. Och det är det att, som den här damen sa, som blev räddad. Sex personer blev räddade av 1,500. Och det var bara en båt som kom tillbaka. Och det här är själva budskapet, att i den här tiden så är det alldeles för få som verkligen tänker på dem där ute. På människor som ligger i samma situation och behöver räddas. Det handlar om fokus för oss, kära vänner. Att vad lever du och jag egentligen för? Och jag tror att det som Gud vill i den här tiden, det är att resa upp och rusta de här räddningsbåtarna. För att varenda lokal församling, varenda kyrka är en räddningsbåt som ska vara till för människor som behöver räddas i alla olika livssituationer. Din kanske bönegrupp, din life group, din miljö, din familj, alla kan vi vara med i det här räddningsuppdraget. För det är det här som är egentligen vårt primära fokus. Det här handlar om kärnan inne i själva kristna tron. In i det som är den kristna trons djupaste väsen. Att rädda människor från en evig förtappelse. Det är därför Jesus dog, det var därför Jesus kom. För att egentligen, sist och slutligen, ingen ska behöva gå förlorad. Och tänk i en sån här allvarlig situation när människor verkligen ligger där och ropar på hjälp. Och man sitter i en räddningsbåt själv. Och man märker att här bredvid mig finns 4-5 platser. Jag hoppas att du har en sån upplevelse under dagens lopp. Att du känner det, att det finns mera utrymme i ditt liv. Det finns plats bredvid dig. Det finns plats i ditt liv. Det finns plats kanske hemma hos dig, i ditt hjärta, för andra människor. Paulus säger så här i Romarbrevet 1:14. Greker och barbarer, lärda och olärda, alla har jag en skyldighet mot. Han talar om skyldigheter. Alla har jag en skyldighet mot. Därav min iver att förkunna evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. Så säger Paulus i Romarbrevet 10, vers 12 så här. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har det en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Åt alla som åkallar Herrens namn så ger han sina rikedomar. Gud har inte anseende till person. Och det är inte så att det ska bara sitta första klass människor eller andra klass människor här eller där. Utan alla har vi skyldigheter mot. Mot rika, mot fattiga, mot första, andra, tredje klass. Det är ingen skillnad. Alla är jag. Som i engelska översättning säger, I'm obligated. Jag är tvingad till det. Jag känner mig forcerad till att predika evangelium till alla människor. Så säger skriften så här. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Alla som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det betyder räddad. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska de kunna predika om de inte blir utsända? Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda evangeliet? Så det finns en kallelse, en utmaning till dig och mig att bli glädjebudbärare varhelst du finns. Varhelst du rör dig så är du en glädjebudbärare som ska förkunna det goda och det glada budskapet om Jesus. För det finns så mycket människor som fortfarande inte känner till om man är frälst, om man är räddad. Om man verkligen är född på nytt. Kanske finns med i det här mötet och du har inte själv den här känslan. Är jag född på nytt? Har Guds ande gjort någonting i mitt hjärta? Är jag bara en intresserad eller är jag ett Guds barn? Det är den stora frågan. För att när allt kommer till allt så kommer vi en dag att få ändå svara på den frågan. Hur har jag det med Gud? Hur är det med mitt förhållande till Jesus Kristus? Alltings kärna och kärna. Föreställ dig att du hade legat där på en av de här isflaken. Och du såg räddningsbåtarna långt borta. Och du visste. Om de bara tog sig lite extra energi och kraft. Så skulle jag kunna bli räddad. De här 6 personerna som plockades upp i den här ena båten som kom tillbaka. De är evigt tacksamma för det beslutet. Och det är precis det som jag tror att du en dag kommer att uppleva i ditt eget liv. Du kommer inte att ångra det du har gjort mot någon annan människa. Du kommer aldrig att ångra det du har gjort egentligen för Gud. När du har gått den andra milen. när du har beslutit att okej, jag kunde gå den enklare vägen, men jag valde att göra det för någon annan människas skull. Och du ändå får höra det, orden, tack att du kom. Tack att du gav dig tid. Tack att du lyssnade. Tack att du gick ännu ett varv. Tack att du trodde på mig. Tack att du verkligen visade kärlek konkret så jag verkligen förstod det. Tack för att du nödgade mig fast jag var emot. Fast jag ifrågasatte, fast jag var skeptisk. Tack för att du kom. Tack för att du stack i den här tidningen i lådan. Den talade till mig. Tack för att du ringde just när jag behövde det. Tack för att du kom och besökte mig när jag var sjuk. För det var det som var själva tipping pointen i mitt liv. Det var det som blev, satte igång tankarna på Gud i mitt liv. Det värsta jag tror att vi som troende en dag skulle få höra det är att varför sa du aldrig någonting? Varför sa du aldrig någonting? Och jag blev väldigt berörd. Jag stod och talade med min granne. Kan hända jag har delat det här tidigare. Vi talar om väder och vind. Vilket vi nu alltid gör vid postlådor. Och av någon märklig anledning så kommer vi alltid in på vind. Och det här som är lite högre upp där. En man i byn hade dött. Och sa ja, jag var arbetskamrat med honom. Och han var ju en varmt troende man, den här som hade dött. Det visste alla i byn. Han gick till bönehuset där och var en av de här, ska vi säga, pelarfigurerna. Han hade jobbat med min granne i över 20 år. Och så säger min granne så här, som är över 70 år också, en känd profil. Ja, han sa aldrig någonting om det där. Han sa aldrig någonting om det där. Och ni vet ju vad det där är. Det där som vi talar om Gud. Han sa aldrig någonting om det där. Och nu var han borta. Och egentligen är det ganska sorgligt, inte sant? Att vi inte alltid säger om det där. Var lite mer frimodig när chanserna och möjligheterna ges. Tala om Jesus. Bara lyft fram det som finns på Guds hjärta. Det du har upplevt. Håll inte för dig själv. Du ska veta att det finns så mycket nöd. Det finns så många människor som ropar. Det finns så mycket visselpipor där ute som blåser och ljudar. Men att ingen hör. Det finns så mycket signaler från olika håll. Människor som ligger där och blåser febrilt. Men signalerna uppfattas inte av allmänheten. Av omgivningen. Inte ens av de troende. Kyrkan sitter och funderar och slipar på sin gudstjänstliturgi. Ska vi ha 8 minuters predikningar eller ska vi predika 9 eller 12? Man sitter i stora kyrkomöten och funderar på små detaljer. Vilket är helt bra. Men jag säger det får absolut inte tappa fokus på det som är det mest viktiga. Kyrkan är en räddningsbåt. Kyrkan är Guds stora ark som ska sjösättas för att ta in människor från alla folk och stammar. Jag läste om Noah igår. Vilken man. Han fick i uppdrag att bygga en ark och den ska vara 300 alnar lång. 50 alnar bred och 30 alnar hög. Och den ska ha en aln hög fönster runt upp till. Och den ska ha en stor dörr på sidan. Jag tänkte att kära någon, vilket projekt. Han höll på i 100 år och byggde. På torra land stod Noah och spikade på den här arken. Mitt på torra land och alla sa den här gubben är galen. Vilket han ju helt var. Men så gör man ju inte. Men han gjorde det För att han hade hört ifrån Gud. Han hade hört ifrån Gud. Och det är så när Gud vill rädda någonting så talar han alltid med människor. När Gud har en räddningsplan i åtanke så är det alltid människor som behövs involveras. Och nu är det så att Guds stora räddningsplan är att ta in resten av alla människor in i riket. Och därför behöver han dig och mig. Det är det här vårt hjärta egentligen främst av allt ska slå för. Pulsera för. Nu är det viktigt hur vi bygger våra hus. Att vi ser över hur vi lever. Men tappa aldrig fokus på det viktigaste. Det är allt för få räddningsbåtar som återvänder. Vi sitter och lägger ganska mycket tid som kristna i båten. I båtarna. Vi går aldrig rundan och ser, finns det någon som behöver räddas? En av 20 i det här fallet, i den här verkliga händelsen. I Amerika gjorde man en undersökning. Hur mycket av insamlade medel går till människor som aldrig någonsin har hört evangelium. Av varje 100 dollar som samlas in för mission så går 1 cent till människor som aldrig någonsin har hört evangelium. Det är inte mycket ska jag säga. Det är en sån promille. 90% av kyrkans resurser går bara till att uppehålla själva instansen själv. 10% av resurserna går till mission. Men största delen av alla av dessa 10% går till nationer och till länder där man redan har hört evangelium. Det är så lite som går till de som aldrig någonsin har hört. Och där i ligger utmaningen. Det finns ett rop utifrån den stora världen, ifrån muslimvärlden. Vi vet aldrig vart det håller på och bär just nu. Det är upplopp i de muslimska länderna. Ni följer väl med nyheterna. Stora faraon Mubarak har fått lämna tronen efter 30 år. Ingen vet hur det utvecklas. Kommer militanta muslimer att ta över? Eller kommer det att bli sann demokrati? Gaddafi och dessa gamla edsvunna diktatorer ligger väldigt löst. Gud håller på att skaka hela muslimvärlden. Det är det vi tror, att det här kommer att på något sätt ställa om maktbalansen i hela, kanske Mellanöstern, man vet aldrig. Det kan gå vart som helst. Men det är ganska intressanta saker på gång. Och vi tror att kyrkan behöver vara redo. Vi behöver rusta våra båtar att verkligen nå ut med evangelium. Ni känner till den här Tony Irving. Du har bra fotarbete, men ni känner honom. Ni ser på TV Let's Dance. Han har blivit känd för det här stora männet. Jag säger, ni gör ett väldigt bra arbete i kyrkan, men. Ni sjunger väldigt bra, men. Ni är trogna mötesbesökare, men. Jag tror att det här männet från Gud just nu, det är det här. Glöm inte det verkliga uppdraget. Att det du gör är inte för dig själv. Så att kyrkan som institution är den enda organisation som inte bara existerar för sig själv. Kyrkan existerar för de som ännu inte en del av den. Den har ett högre syfte. Och det har vi också. Det har jag med mitt liv. Det har du med ditt liv. Ska vi ta upp lovsångsteamet tillbaka? Vi ska gå in i avslutningen av det här mötet. Jag ska inte säga mer. Utan vi ska bedja en stund idag. Jag vill inte att den här församlingen ska bli för upptagen av sig själv. Vi önskar verkligen inte att vi ska vara en introvert församling, kyrka. Utan att allt det som görs, allt det, varför vi gör det vi gör, hela tiden riktar på räddningsuppdraget. Att vinna. Att vinna. Och nu ska du få sluta dina ögon. Och så ska du fundera över din situation. Vad kan du göra i den här situationen du befinner dig i? För att vinna. Vinna lite större terräng i ditt eget liv. Det finns utrymme i den här räddningsbåten. Det finns utrymme hos Gud. Om du är med här i den här gudstjänsten och du ännu inte är en personlig kristen, så ska jag be en bön här. Får du be tillsammans med mig? Och sluta våra ögon allesammans.